Ganska snabbt insåg jag att jag inte kommer kunna vara en bulladoftande mamma. Helt ärligt så tråkar det ut mig. För att jag ska må bra så behöver jag lära mig nya saker. De senaste månaderna har varit svåra och fulla av jobbmässiga motgångar. Just nu befinner vi oss här i Fuengirola i Spanien för att vila. Jag sitter i solen på en sandstrand, omringad av min familj. Barnen leker fridfullt med sina kusiner på stranden och övervakas av oss föräldrar. Min mans bror Jocke och hans härliga fru Anna är också här. De står mig så nära man kan komma, utan att ha blodsband. Allt borde vara bra. Men då känner jag plötsligt att någonting händer i min kropp. En våg av panik rullar in i takt med vågorna från havet. Det känns som att 4 fullvuxna män hoppar på mitt bröst samtidigt, som en getingsvärm snurrar runt mina öron. Jag hör inte längre vad de andra pratar. Jag förstår inte ens vad de säger. Jag har tappat kontrollen över kroppen. Jag försvinner in i mig själv och det enda jag kan tänka är andas. Andas, Ronja, andas, upprepar jag för mig själv i tankarna. Håll dig lugn framför barnen och de andra. Jag får använda all kraft jag har för att inte låta kroppen ta över. Jag sitter tyst, någonting jag sällan gör. Och 10 minuter senare känner jag hur pulsen sakta går ner och krampen runt mitt hjärta släpper. Bränningarna i magen avtar och mina öron slutar ringa. Vad fan var det där? Mitt namn är Ronja Roms och jag är 36 år gammal när jag får mitt livs första panikattack. Jag har varit självständig på många områden sedan jag var ung och är van att tackla svåra situationer ensam. Är jag stolt över det? Absolut inte. Är det svårt att bryta ett inlärt mönster? 100%. Du kanske känner mig från tv-serien Bostadsflipparna som har gått på arenan i år. Idag ska jag sommarprata om hur det gick till när jag började investera i fastigheter. Varför jag fastnade och varför jag en dag tänker bli miljonär. För bara 2 år sedan så trodde vi att pengar inte gör oss lyckliga. Eller ja, vi trodde att pengar gör oss lyckliga upp till en årsinkomst på $75,000 eller cirka 70 000 euro. Efter det stiger lyckan inte mera i takt med att inkomsten ökar. Den studien visade sig vara struntprat. Nu vet vi att pengar visst gör oss lyckliga, även efter $75,000 per år. Att växa upp i Finland innebär att man inte pratar om pengar. Pengar har hittills varit tabubelagt. Men jag är jätteglad över den förändring jag nu ser i samhället. Det är okej att prata om pengar idag. Det var inte så vanligt under min uppväxt på 90-talet. Pengar är viktiga för mig, men det är inte allt. Då skulle jag inte ha valt att jobba med ungdomar eller barn. När det var dags att välja utbildning och yrkesbana valde jag med hjärta och utbildade mig till samhällspedagog. Det var ingen som pekade på realiteterna, som till exempel den låga lönen. Under mina 10 år inom ungdomsarbete har jag insett att ungdomar är det bästa som finns. Jobbet har tagit mig till otroliga platser, men framförallt har jag fått träffa riktiga juveler. Varje gång en före detta ungdom hör av sig i vuxen ålder för att berätta om något avgörande de upplevde som unga, så slår mitt hjärta ett extra slag. Det jobb jag gjorde var meningsfullt. Men jag valde att lämna branschen när jag kände att lönen inte räckte till. Och helt ärligt så störde det mig att sitta på möten tillsammans med polisen, socialarbetare och diverse experter för att varje gång inse att jag hade sämst lön av alla. Men ändå axlade en stor del av jobbet. Att jobba med ungdomar är så mycket mer än att öppna dörren till ungdomslokalen. Arbetet har tagit mig till rätten där jag har vittnat, till golvet där jag försökte bryta upp slagsmål mellan 2 hormonstinna unga killar. Jag har varit den första som fått ta emot en anmälan om våldtäkt. Jag har tagit emot samtal av ilskna föräldrar till barnet jag precis gjort en barnskyddsanmälan på. Jag har mött självmord, ensamhet, mobbning, ätstörningar, självskadebeteende. Listan är lång. Jag önskar att ungdomsarbetare fick mer uppskattning och att det också syntes i lönen. Jag valde bort den vägen. Jag började studera för att ha en möjlighet att stiga i lön. Att komma framåt i livet hänger ihop med ekonomi. Så är det bara. I min familj pratade vi sällan om pengar. Förutom kanske när pengarna var slut eller när det fanns extra mycket pengar. Jag är uppväxt i en helt vanlig arbetarklassfamilj med en pappa som varit företagare största delen av mitt liv och en mamma som jobbar inom barnomsorgen. Redan tidigt i barndomen så drömde jag om att köpa en egen lägenhet. Eftersom min pappa är byggare tror jag det hänger ihop med att jag sedan barnsben har fått vara med och se hur rum och hus blir till. Jag drömde om att välja själv hur det såg ut hemma, måla en vägg eller byta ett skåp. Jag var bara 19 år när jag släpade med mamma till banken första gången. Hon hade lovat att gå i borgen för lånet jag behövde för att köpa min första lägenhet. Min pappa, som hade präglats av 90-talets lamma, var inte så ivrig. Till min stora besvikelse så blev det ett riktigt uselt bankmöte. Personen i fråga tog mig inte på allvar. Jag var troligen för ung och saknade heltidsjobb. Eller så kanske jag bara kom klädd fel och var inte vuxen nog. Någon orsak måste det väl ha funnits, för på pappret var jag en bra kandidat för ett banklån. Jag minns hur obehagligt det kändes att bli förbisedd. Jag togs inte på allvar. Det bankmöte har påverkat mig mer än jag någonsin vågat medge. Mötet på banken slutade med ett nej. Jag fick inget banklån. Och någon förklaring till varför fick jag inte heller. Jag fick höra att det var ovanligt att någon i min ålder söker lån för egen lägenhet. Minns att jag tänkte att det knappast blir mer vanligt om bemötande i den här klassen. Jag kände mig nog nedslagen. Om min bank säger nej, varför skulle någon annan säga ja? Då visste jag inget om att banker kan konkurrensutsättas på samma sätt som ett försäkringsbolag. Att jag som kund ska hitta min bank. Idag låneförhandlar jag med en helt annan inställning. Eftersom jag hade fått ett nej så såg jag inga andra alternativ än att bo på hyra. Det var ändå helt okej. Under mina studier hade jag fantastiska campisar och levde ett fint studieliv. Jag kommer för evigt att vara tacksam. Men den där känslan av att det inte blev ett banklån störde mig och pyrde under ytan. Under studietiden blev det också jag och han, när jag träffade min blivande man. Vår kärlekssaga var ingen hole-in-one. Det tog länge för Johan att våga satsa på oss. Jag brukar skämta att jag tröttade ut honom. Johan är några år äldre än mig och vi pratar redan från början ofta om vad vi ville med framtiden. Jag ville ju köpa en bostad och renovera. Han drömde om nästa motorcykel eller en karriär inom skatteförvaltningen. Vårt klister har alltid varit framtiden och gemensamma mål. Redan då gick han igång på mina galna idéer. När Johan fick sitt första jobb tog det inte länge innan han köpte sin första investeringsfastighet. Allt gick bra. Något år senare köpte vi tillsammans vårt gemensamma hem, en liten trehuslägenhet i Åbo. Jag var överraskad att banken sa ja eftersom jag inte ännu heller hade en fast anställning. Jag ville genast ha mer. Den gamla drömmen om investeringslägenheten hade inte försvunnit. Jag besökte banken igen. Men svaret blev återigen nej. Lönen räckte inte till. Vilken besvikelse. Samma svar igen. Men den här gången sa låneförhandlaren, min banktant, de magiska orden som ändrade allt för mig. Kan du inte köpa en lägenhet tillsammans med några vänner? Det tog inte många månader så var vi ett gäng på fyra som köpte en investeringslägenhet i Åbo centrum. Det var en liten etta med en färdig hyresgäst. Lägenheten behövdes absolut renoveras, men det var inte ett akut problem eftersom vi hade en hyresgäst. Jag var överlycklig. Jag hade äntligen köpt min första investeringslägenhet. När jag köpte min första bostad 2011 så visste jag absolut ingenting. Och mycket skulle ha kunnat gå så otroligt fel. På den tiden fanns det inte poddar, bloggar, instakonton eller böcker om bostadsinvestering i den utsträckningen som det finns idag. Jag vågar påstå att det inte fanns en enda podd om ämne i Finland. Det skrevs inte artiklar och det pratades inte om det på tv eller radio. Det fanns inte ens en term som flippa då. Flippa. Alltså köpa en bostad, fixa upp den och sen sälja den med vinst. Idag tackar jag mitt storhetsvansinne som har tagit mig på en otrolig resa. Om jag inte hade trott på mig själv så hade jag aldrig någonsin gått till banken den där andra gången. Det skulle också dröja 7 år till nästa investering. Under de åren jobbade jag kvar med min låga lön som ungdomsarbetare. Men 2018 så gasade jag och Johan upp och bildade ett riktigt bolag inom fastighetsinvestering. Jag förstod ganska snabbt att det här med fastigheter var någonting som jag verkligen gillar. Jag menar, människor har köpt lägenheter i alla tider. Det har gått upp och det har gått ner. Jag var ändå inget underbarn som knäckte koden direkt. Jag har haft stor nytta av mitt storhetsvansinne som gör att jag tror att jag klarar allt. I alla fall tills jag blir motbevisad. Jag ställer mig ofta frågan, hur svårt kan det vara, Ronja? Det är som att jag har en liten kompis uppe i huvudet som visar vägen då jag eller min omgivning tvekar. Den där första ettan i Åbo har haft en hyresgäst sedan dag ett. Vi har renoverat den mellan varven och till och med haft en liten vattenskada när husbolagets rör sprack. Hyresgästen har under åren sakta betalat av mitt lån och idag är den skuldfri. Varför gör inte alla det här? Jag minns att jag tänkte så 2012 när jag märkte hur lånen minskade. Och det var någon annan som betalade av lånet. Jag är så tacksam över att vi idag pratar mer om pengar och att dagens ungdomar vet så mycket mer om att investera än vad jag gjorde. Jag vill göra min andel för att det ska pratas mer och det är också orsaken att jag delar min egen resa så öppet. Trots att allt fler delar så har vi en bit kvar att gå, men vi har kommit igång. Mina barn har investerat på börsen sedan de föddes och vi pratar om aktier och fonder hemma. Vill någon av dem investera i fastigheter i framtiden så hoppas jag kunna hjälpa dem på något sätt. Men samtidigt vill jag att mina barn skapar sin egen egendom genom eget arbete. Forskning säger att vi ska inte ge våra barn mer än 20-30 000 euro. Ger vi mer så har det motsatt effekt. Jag tror dessvärre att mina barn kommer att ärva mer än 30 000 euro per man. Men det är inte målet och det är inte det som är viktigt. Det viktigaste vi kan ge våra barn är en stark ekonomisk självkänsla. Om man inte satsar så kommer man aldrig att bada i pengar. Okej, jag har satsat men jag badar inte ännu i pengar. Men mitt mål är helt klart att bli miljonär. Vi behöver flera kvinnliga miljonärer. Det sägs att 87% av miljonärerna i världen är män. 87%! Låt det sjunka in. Ändå säger studier att kvinnor investerar bättre än män på börsen. Så det finns inget som kan stoppa oss, bara vi kommer igång. Studier visar att ifall du väljer att sitta bredvid en högpresterande person så kommer din prestation att öka med 15%. Sitter du med B-laget, där alla underpresterar, så kommer din produktivitet att sjunka med 30%. Med andra ord så spelar det stor roll vem du umgås med och vem du drar ut stolen för vid kaffebordet. Under de senaste åren har jag networkat mycket medvetet. Jag får noll kicks av att sitta på soffan en torsdagkväll och prata väder eller aktualiteter. 2018 så kavlade jag upp ärmarna, för det var dags att grunda bolag. Via det nystartade bolaget så gjorde jag för andra gången en investering. Vårt nygrundade bolag hade 4 delägare. Jag och Johan samt Anna och Jocke, ni minns de som satt med mig på stranden. Vi köpte ett helt radhuskomplex. Det känns fortfarande sinnessjukt när jag återberättar det och jag är så stolt att vi vågar. Jag sov inte på hela veckan för jag var så stressad över lånet som skulle lyftas. Idag skrattar jag åt det här, att en summa på 300 000 kunde ta min nattsömn över en vecka. Det känns nästan ofattbart. Men jag var grön och allt var nytt och skrämmande. Men jag tror det finns en sanning i det där att när man en gång gör någonting som är skrämmande så blir man starkare. Och nästa grej känns mindre skrämmande. Det måste finnas sanning det, för nästa köp knappt 6 månader senare var dubbelt så stort och det kändes nästan inte alls. Ibland saknar jag den där känslan när det pirrar i magen när man köper sin första lägenhet. Man får aldrig tillbaka den stunden. Den kommer bara en gång. Att göra saker som skrämmer mig har alltid varit en stark drivkraft. Jag åkte iväg på min första språkresa i högstadiet. Jag var 15 år och skulle lära mig engelska på Malta. Både jag och mina föräldrar hade fjärilar i magen i bilen på väg mot flygplatsen. Mamma brukar berätta att det tog mig 15 minuter att träffa nya vänner och presentera dem för mina föräldrar. Men sådan är jag. Min pappa är likadan. Släng in mig i vilket rum som helst så tar det mig inte många minuter för jag har diskussionen på gång. Mina bolagspartners brukar skämta om att jag är ett gående histal. Jag drar vår story överallt. Jag är också snabb i svängarna. Också där är jag lik min pappa. Jag gjorde en gång ett personlighetstest. Insikten om att jag är en så kallad manifestor har förklarat mycket. Jag initierar saker utan att behöva vänta på lov, jämfört med alla andra som måste vänta på en möjlighet eller en inbjudan att svara på. Jag kommer hela tiden med idéer och när jag sen vill göra verklighet av mina planer så går jag bara ut i världen och gör dem. Alltid framåt, alltid nya tankar. Manifestorer är också ofta dåliga på att informera andra om vad de gör. Och jag tänker också att det här är någonting som stämmer in på mig. Johan har inte haft det lätt. Jag kan komma hem en dag och meddela att jag är bortrest nästa vecka. Men jag har glömt att informera om saken några månader tidigare när allt blev bokat. Min snabbhet och styrka i att få saker att rulla har också varit min superkraft inom bostadsinvestering. Jag har byggt nätverk snabbt. Eftersom att om jag får en idé på att ordna gardenparty så har jag 3 timmar senare inbjudningarna ut och folk är på väg och alla planer är spikade. Jag har också räddat otaliga kassakriser genom att snabbt genomföra en ny businessidé som dragit in cash. Jag tror att både jag och min syster har fått en god start i livet just delvis på grund av det sociala kapitalet som har runnit ner från våra föräldrar. Vi har också haft bra förebilder för hur man drar gränser och följer sina egna drömmar och inte de drömmar som samhället lägger på oss. Jag vill att mina barn tar en sak med sig hemifrån och det är nätverk. Ett starkt, välodlat nätverk är viktigare än pengar, anser jag. Med socialt kapital kan du skapa monetärt kapital, alltså pengar. Jag visste tidigt att jag ville köpa mitt eget hem. Men jag visste också att jag ville fylla det med barn. Helst så snabbt som möjligt. Varför jag hade bråttom har jag faktiskt ingen aning om. Idag skulle jag kanske göra annorlunda. Men barn blir inte bara till så där. I alla fall inte i vårt fall. Vi kan hålla den här biten kort, men jag tror det räcker för de flesta att förstå om jag säger att vår junior behövde lite medicinsk hjälp med IVF för att komma till. Jag hade en helt annorlunda bild av moderskap innan jag fick barn. Mina barn ska aldrig se på paddan, mina barn ska ha rutiner direkt de föds, mina barn ska ha tydliga traditioner, mina barn ska ha en massa hobbyn. Ni vet, allt det där som vi lovar och svär innan vi faktiskt har barn. Det blev ju nu inte riktigt så. Ganska snabbt insåg jag att jag inte kommer kunna vara en bulladoftande mamma. Helt ärligt så tråkar det ut mig. För att jag ska må bra så behöver jag lära mig nya saker. Jag behöver få känna att jag rör mig framåt. Hemma med små barn så känns det mer som att man går i en dvala eller en dimma. Jag gick aldrig på mammakafé, utan jag började studera på OA under föräldraledigheten. Ganska snabbt märkte vi att vårt äktenskap inte kommer att hålla vardagen med en liten bebis. Här sitter vi två trötta föräldrar, den ena tröttare än den andra, som bara flåsar i nacken på varandra. Man kan bli ganska trött på livet när det är så här, och i synnerhet när det pågår i över 1,5 år. Det känns ganska logiskt att två trötta föräldrar under samma tak lika gärna kunde bli en trött förälder under ett tak och en piggare förälder under ett annat. Vi valde alltså tillsammans att Johan skulle bo någon annanstans. Men oj, vad folk hade synpunkter. I början tog det ganska hårt när folk ifrågasatte mitt föräldraskap. Hur kan du göra si eller hur kan du göra så? Många ifrågasatte vårt beslut att Johan skulle bo på en annan ort när vår förstfödde bara var 6 månader gammal. Men det fanns många orsaker till vårt beslut. Bebisen sov inte och jag klarade mig med lite sömn, men det var tungt för Johan. Dessutom är det bättre med en pigg och en trött förälder än två trötta. Vi bestämde att Johan skulle inleda renoveringen i ett av våra objekt medan jag skulle axla rollen som förälder. Det här betydde också att vi skulle ha 200 kilometer mellan oss. Vi hade förstås ingen aning om hur länge det skulle pågå. Vi hade aldrig gjort någonting liknande förr. När Johan flyttade fick jag ofta frågan, hur kunde du låta honom åka iväg? Har du inte alls tänkt på hur det här kan påverka ditt barn? Först så kändes det ju nog hemskt. Har jag gjort fel? Har jag misslyckats som mamma? Men när första chocken försvann så blev jag mest bara arg. Hur kan jag som mamma behöva få ta skiten även för det här? Jag är ju ändå här. Vi var ju båda superglada med vårt val. Vår familj mådde bra. Vår son hade det hur bra som helst. Men det var ungefär någonstans här jag insåg att det finns helt andra spelregler för mammor än för pappor i det här samhället. Och jag vill mycket hellre spela med pappornas regler. Papporna får jobba borta utan att bli kritiserade. De är superduktiga om de verkligen tar tid för sina barn. Vilken fantastisk pappa dina barn har. Han leker med sina barn. Mest av allt störde det ändå mig att det är okej för pappor att vara borta. Det var okej för pappor att ta egen tid, resa, jobba borta, träffa vänner. Ingen ifrågasätter hur barnen mår om pappa är borta. För de har ju en mamma. Jag beslöt ganska snabbt, mest för att reta gallfeber på folk omkring mig, att jag också tänker ta egen tid. Den dagen vår förstfödde fyllde 1 år åkte jag iväg en vecka till solen med min mamma och pappa och syster. Mitt beslut möttes av förundran. De flesta förstod inte mitt val. Det var många som ifrågasatte och ännu fler som var oroliga. Men allt gick superbra. Vår son Leon hade en härlig vecka med pappa hos farmor och farfar och han var en glad liten pojke när jag kom hem. Det var väl här vårt sätt att vara familj börja. Efter den resan har jag gjort samma sak otaliga gånger. En vecka här, en helg där, 2 veckor här och 3 dagar där. Ända fram tills januari 2023. Då var jag borta i en månad. Ni kan tro att det blev ramaskri. Mitt namn är Ronja Roms och jag är din sommarpratare idag. Jag älskar mina barn och jag älskar vårt gemensamma liv. Men jag älskar också mig själv. Därför åkte jag till Thailand för att få vara mig själv och helt för mig själv. Barnen tog det bra. Så bra att de inte ens ville hämta mig från flygplatsen när jag kom hem 4 veckor senare. Jag säger inte att det här är för alla. Jag påstår inte att alla mammor ens vill lämna sina barn. Men jag vill åtminstone vara ärlig mot mig själv. Jag behöver egen tid. Jag hoppas att mina pojkar växer upp och säger åt sin partner i framtiden att mamma reste också. Det är helt okej att du också gör det. Eller kanske, min mamma tog egen tid och det är viktigt att älska sig själv för att kunna älska andra. Jag är fullt medveten om att det förstås också kan smälla åt andra hållet. Kanske de växer upp och ifrågasätter våra val som familj. Det är precis lika okej och jag har faktiskt lagt undan en liten peng ifall de behöver bearbeta den biten i terapi senare. Det senaste året har vi även gjort äventyr som familj. Jag ville alltid resa med min pappa när han åkte på jobbresor när jag var barn. Men det blev aldrig av. Det var nog inte så vanligt på 90-talet att man tog familjen med och stack. Men den här barndomsdrömmen har levt kvar. Och det var viktigt för mig att från början göra klart för Johan att jag vill resa med mina barn. Jag vill visa dem världen. I oktober förra året gjorde vi vår första längre utlandsresa. Vi hoppade på flyget till Spanien. Barnen gick i en finsk hemskola och vi föräldrar försökte jobba så gott det gick. Upplevelsen blev bättre än jag någonsin hade tänkt, även om det inte egentligen blev någon semester. Vi råkade ut för en och annan smärre kris i Finland och några bränder vi måste släcka. Och när jag säger smärre kriser så menar jag fakturor som bara dök upp. 5000 euro här, 8000 euro där och ett hav av överraskningar som kostade rejäla pengar. Överraskningar i markarbete, felbeställda varor och allt annat, det där övriga som ofta utgör 10% av budgeten. Det är inte alltid grönare på den här sidan och ibland så svämmar hela gräsmattan över på en gång och det blir bara ett enda kaos. Men vi hade bestämt oss för att inte låta vår månad förstöras. Trots de här motgångarna så lyckades vi nog som ett team hålla allt rullande. Barnen älskade värmen och de älskade upplevelsen. Jag var också positivt överraskad över att kidsen inte saknade sina vänner så farligt. Hade förväntat mig gnäll från dag ett. Våra kids var som fiskar i vattnet, inte så konstigt egentligen, eftersom de sedan små fått anpassa sig till förändrade situationer. Vår månad i Spanien förändrade ändå mig rätt mycket. Framförallt fick den resan mig att stanna upp. Att se på det jag har och det jag inte har. Att få klarhet i vart jag vill här efter. De senaste 5 åren har jag bara sprungit. Jag har löpt efter drömmar och mål som jag satt upp för länge sedan. Det går så ibland när man springer, att man glömmer bort vad man egentligen springer för. Eller i alla fall så gick det så för mig. När jag började bostadsinvestera så var första målet en bra pension. För 5 år sedan var målet att köpa 100 bostäder och jobba heltid med fastigheter. Idag ser mina drömmar helt annorlunda ut. Men det visste jag inte före min panikattack på stranden. Poletten trillade ner först 6 månader senare. Jag har alltid sagt åt alla andra omkring mig att det är okej att ändra sig och byta riktning. Men varför är det så svårt att följa sina egna råd utan att känna sig misslyckad? Bara för att jag sa att mina drömmar ser annorlunda ut så ska ni inte tro att jag ångrar mina bostadsinvesteringar. Jag har kommit längre än jag någonsin trodde skulle vara möjligt och jag är tacksam för upplevelsen jag har fått, de vänner jag har hittat och allt jag har lärt mig. Men pengar har fått en annan betydelse för mig nu och det hänger säkert ihop med att jag haft mer pengar på konto under dessa år än jag någonsin vågat drömma om. Vi talar inte om miljoner, men jag har gjort några riktigt bra affärer. Så bra att jag en sommar köpte ett hus med cash. Idag önskar jag att jag inte hade gjort det, utan belånat helheten istället. Men det var nästan värt den där powerfeelingen att kunna meddela banken att näpp, vi behöver inget lån. Vi köper det kontant. De senaste åren har vi tagit oss an stora, svåra och komplexa helheter. Och helt ärligt så blev det för mycket. Att hela tiden lösa problem och släcka bränder är utmattande. Just nu drömmer jag inte om 100 bostäder eller 45 nya projekt inom fastighetsbranschen. Jag vill däremot gärna köpa en tvåa i Borgå, renovera den och slänga ut den på Airbnb, men inte i år. Istället vill jag uppleva världen med mina barn. Jag vill se hur de växer och tar sig an nya äventyr. Jag vill vara med på deras äventyr. Vi pratade precis förra veckan om att åka iväg igen nästa vinter. Just nu lockar Thailand i 2-3 månader. Tyvärr har vi byggt ett nytt ekorrhjul åt oss själva under åren, så att bara åka iväg är inte så lätt. Alla stora pågående projekt behöver ros i land och vi behöver ta in extra händer som tar koppi. Fastigheterna har varit det största och första i mitt liv under så många år att det är dags för dem att få en mindre roll något år framöver. Jag tänker ofta på stranden i Fuengirola. Nu vill jag andas och det kräver annorlunda beslut och jag är redo att ta dem nu. Jag tror inte det här kommer vara för evigt. Om 2 år kanske jag vill bygga radhus igen och då får det bli så. Men just nu vill jag leva i solen och ha sand mellan tårna medan barnen leker bredvid mig och Johan som håller min hand. Vardagen är en resa fylld av oväntade vändningar och utmaningar. Men det är också en resa där vi kan växa och utvecklas om vi vågar ta oss an de svårigheter som möter oss. Och jag hoppas innerligt att du, precis som jag, våga göra saker som skrämmer dig. Att du tror på dig själv och gör det som gör just dig lycklig. Innan jag tackar för mig så vill jag ge 3 konkreta råd till dig som är intresserad av att börja investera i fastigheter. 1. Du kan läsa på och studera i år och dag, men du blir ingen fastighetsinvesterare förrän du köper din första fastighet. Det är alltså köpande som borde vara din prio nummer ett. Om du väntar på att vara redo så kan jag avslöja att du väntar förgäves. 2. Det är mycket roligare att investera tillsammans. Så satsa på att bygga ett nätverk från dag ett. Sätt iväg ett DM på Instagram, köp en biljett till ett event, hoppa på en coachning eller starta en YouTube-kanal. Våga vara öppen som investerare så kommer andra också att vara öppna med dig. 3. Du kommer misslyckas på vägen. Du kommer att göra misstag eller gå all in på en dålig deal. Det kommer att komma dagar då du vill sälja allt. Det hör till. Och det kommer såna stunder. Men det viktiga är vad du gör efter ett misslyckande. Lägger du dig ner och tappar fokus? Eller dammar du av dig och hittar en ny väg framåt? Jag som har sommarpratat idag heter Ronja Roms. Jag vill tacka dig för att du delade den här timmen med mig. Kom ihåg, spel är inte över förrän vi har slutat spela.
Dagens sommarpratare var Ronja Roms, redaktör Lin Jung, producent Jessica Jensen. Sommarpraten görs av Parad Media för Svenska Yle.